Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag, fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna!
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Och med mig har jag som vanligt Göteborgskännaren och historieläraren Mattias Axelsson.
God dag.
Välkommen till Styrsö.
Tack så mycket. Noterade du förresten att i vårat intro så är det ju spårvagnsmusik, eller vi hör spårvagnsljud. Det känns som att lite udda att ha spårvagnsljud när vi hamnar här ute. För det var ju det, någonting, ja, det första man slogs av när man gick av färjan. Hur tyst det här ute.
Den ljuva tystnaden som jag tycker
tystnaden.
Är.
Ja. Den är fantastisk.
Men det är ganska mycket trafik nu med byggtrafik och sådär.
Mm, men inga spårvagnar.
Nej,
inga spårvagnar. Inte.
Det är vid Saltholmen när den slutar. Innan vi sätter igång med att du får berätta så ska vi påminna om att vi finns på Instagram och då heter vi Gator och torg i Göteborg. Och där kan man följa podden. Och så har du också ett Instagramkonto för det gamla Göteborg. Mm. Där lägger du upp bilder från förr och nu.
Mm. Sådana här jämförelsebilder där man kan se så här ser det ut idag och så här såg det ut förr. Det brukar vara många som rasar när man ser till exempel hur avenyn har förändrats in i centrala Göteborg.
Hur man rev Haga.
Till exempel. Ja. Det finns mycket.
Det finns fruktansvärda bilder att titta på den.
Om man vill förstöra sin helg så går man in på det gamla Göteborg och förfasas över stadsutvecklingen.
Nej,
i Göteborg.
Så hemskt är det inte. Vi spelar ju in live här på Styrsö bibliotek.
Mm.
Och därför kommer ju då avsnittet givetvis handla om Styrsö.
Mm.
Ska vi förklara var Styrsö ligger?
Ja, nej men det är nu det blir så där lite fånigt när man sitter inför en publik och förklarar var vi är någonstans.
Kanske bor där.
Som, ja, men ni är alla här ute på Styrsö. Många av er bor här ute. Men för den som inte är från Styrsö eller bor på Styrsö så behöver vi ändå liksom placera oss någonstans i geografin. Och då är vi i den södra skärgården. Och det här är ju södra skärgårdens bibliotek. Det täcker ju egentligen, det ska ju täcka hela södra skärgården. Och i södra skärgården så har vi ett 30-tal öar. Totalt, de största öarna, om man räknar norrifrån, det är ju Brännö och Asperö. Och sen kommer Styrsö Donsö och sen kommer Vrångö. Och så finns det ju såklart jättemånga fler mindre öar som också har en befolkning. Men man brukar skilja mellan den södra skärgården och den norra skärgården. Där den norra skärgården då är Öckerö och Hönö. Den brukar också ibland kallas för Bohusläns södra skärgård. Men Styrsö, det är ju den folkrikaste ön i den södra skärgården, också den största ön och men södra skärgårdens centralort kan man säga. Det är...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Här, liksom Styrsö stadsdel och Styrsö kommun har ju sitt namn från just ön Styrsö. Och vi ska ju hyra en stuga på Brännö. Jag vet inte om man får säga det nu när man är på Styrsö här. Men vi ska hyra en stuga på Brännö.
Vi har hyrt stuga här
ja,
också.
Ja, vi har hyrt stuga här också. Vi bor i Frölunda för övrigt kan jag säga. Som nästan är med på kartan. Jo, men där man ser nästan vårt, där vi bor där på Frölunda på kartan som man kan se uppe till höger. Men det roliga var att i den annonsen för stugan på Brännö så annonserade stuginnehavaren att det var Styrsö.
Och då blev jag lite förvirrad.
Ja, med
så pratade vi om det sen och sen så förstod vi ju att, ja, att man säger så.
Mm.
Ja.
Men vad har du för relation till Styrsö? Du är ju ändå född och uppvuxen i Göteborg till skillnad från mig som är från Borås från början.
Ja, jag är ju från en annan ö, Hisingen.
Mm, betydligt
som
större.
Som jag inte ens visste var en ö när jag var liten. Nej, men vi åkte väl ut hit med skolan ute i södra skärgården. Jag tyckte mer om södra skärgården än den norra. Det var väl kanske också för att det är roligare att åka färja. Kanske det inte är så roligt om man bor här ute och behöver åka. Men, nej, men sommar liksom. Sommar och lugn. Och det är något av det vackraste som finns att komma ut till de här öarna.
Ja, du är ju väldigt förälskad i skärgården.
Ja, jag vill ju att vi ska nästan flytta ut någon gång. Ja, men det får vi se.
Vi får se hur det blir med den saken.
Det får vi bråka vidare om.
Ja, vi får bråka vidare om den. Nej, men jag är ju också väldigt förtjust att komma ut hit som turist. Jag skulle nog inte vilja bo här ute. Men jag tycker väldigt mycket om lugnet som är här på sommaren och hela den biten. Det är jag väldigt glad.
Och havet. Mm. Ja, men, ja, det glömde jag ju, det är det bästa.
Ja, och det får man ju med någonstans med nödvändighet med tanke på att vi är på en ö, så får vi ju havet runt omkring.
Men om du vill berätta lite om namnet Styrsö.
Ja, alltså tanken är, det här är ju en historisk podcast och vi ska ju gå tillbaka i historien och berätta Styrsös historia. Och det är alltid så där, märker jag, lite vanskligt, och jag är alltid lite rädd för att åka ut på en sån här biblioteksturné när man kommer hem till folk, att jag ska liksom sätta mig här i ert vardagsrum och berätta för er om eran ö, hur det ligger till. Och det finns ju säkert så, ni har ju förmodligen mycket mer information om olika detaljer, om olika hus och berättelser. Det finns fantastiskt fina böcker här som jag ska visa, som finns att låna och även köpa, tror jag. Men om vi tar ordet, alltså namnet Styrsö, så den här bilden, målningen, den är då uppifrån Stora Rös. En målning från sent 1800-tal där man ser Vinga i bakgrunden. Och det är ju från den här högsta punkten som Styrsö lär ha fått sitt namn. Eftersom det var hit som man styrde. Det vill säga när båtar och skepp kom för att ge sig in i skärgården mot till exempel Göteborg, så använde man sig av Stora Rös som man hade det som en riktpunkt. Man styrde mot den här ön. Och kommer man upp på Stora Rös så är vi alltså 60 meter över havet. Och jag är ganska säker på att det är den högsta punkten i hela södra skärgården. Och jag vet att när vi var där uppe för 2 somrar sedan, så det är ju en vidunderlig utsikt där uppifrån. Även om det bara är 60 meter, låter inte så mycket. Men man ser långt när man tittar där uppifrån.
Det är ju att man ser åt alla håll också.
Ja, du har den här 360 graders vinkeln.
Hur länge har det bott människor på Styrsö?
Ja, alltså, det är alltid det här avvägningen. Hur långt tillbaka i historien ska man gå när man berättar en historia om en plats? Och jag gillar ju ibland att gå väldigt långt tillbaka. Och den här bilden, den är ju en illustration av istiden. För i tusentals år så var ju det som idag är Styrsö och även fastlandet täckt av is. Och den här isen trycker ju ner landet. När det var kilometer tjockt med is så trycker det ju ner land. Men när sen isen långsamt drar sig tillbaka för sig sådär en 12 000 år sedan, så börjar ju land höjas. Vi får den här landhöjningen. När isen går tillbaka så höjs landet. Och den här kartan illustrerar den här. Vi har isen längst upp till på kartan, och där krysset, det röda, är, och för er som inte ser bilderna så ska jag lägga upp dem på vårt Instagram-konto. Så där krysset är, det är ungefär där vi befinner oss idag. Och man kan ana konturen av Danmark nere till vänster och även Skåne. Men vattennivåerna är ju betydligt högre än vad de är idag. Man räknar med att de är mellan 50 och 55 meter högre när isen drar sig tillbaka. Vilket innebär att det mesta av det som idag är södra skärgården låg fortfarande under vatten. Vi har en hel del spår av olika mänskliga aktiviteter från såväl stenålder som bronsålder som järnålder och vikingatid. Vi har de äldsta spåren är från 8000 år sedan. Vi finns en del skinnskrapor, man har hittat pilspetsade yxor och liknande. Sen det här fotografiet, och nästan alla foton som jag har tagit med i den här presentationen finns att se på Göteborgs stadsmuseums databas Kalotta. Och jag kommer också lägga upp dem på, som sagt, vårt Instagram-konto. Men det här fotografiet är från 1915 och det är söder om prästgården, alltså där vi sitter. Man kan ana prästgårdens mur nere i vänstra hörnet på bilden. Och sen där hästarna går, ganska mitt i bilden, ganska långt upp, så ser man två stycken hästar. Där hittar man i en grusgrop under början på 1900-talet ett ämne till grönstensyxa. Och det fanns flintspån över hela den här sluttningen. Och det är ju då exempel på lämningar som man har hittat. Där man kan se hur, men att det har funnits människor här i de här trakterna.
Hur levde man här?
Ja, nej, men de första människorna som bosätter sig ute på Styrsö och i den södra skärgården, det är ju människor som lever ett ganska mobilt liv. Det vill säga man förflyttar sig över ganska stora områden. Och det man sysslar med, det är framförallt jakt. Man jagar småval, man jagar säl, man jagar fågel. Alltså det som finns här ute i södra skärgården. Man samlar fågelägg och man fiskade givetvis en del. Och det vet vi för att man har hittat bland annat då pilar och fiskekrokar och harpuner från olika delar av det vi kallar för forntiden. Det finns också, till exempel uppe på Stora Rös, bronsålders gravar och gravrösen från den här varma bronsåldern. Så när vi närmar oss någon typ av modern tid, alltså medeltiden, innan det är järnålder och vikingatid, där finns det inte så mycket lämningar. Däremot så finns det en del skriftliga belägg. Men då pratar man om Brännöarna, att det har funnits, att det har varit marknad ute på Brännöarna. Och då vet man med ganska stor säkerhet att Brännöarna, det var ett gemensamt begrepp som man hade för hela södra skärgården. Att Brännöarna, det var de öarna som låg i södra skärgården.
Det var också så att danska, norska och svenska riken möttes här.
Ja, då kommer vi fram till just medeltiden. Och den här kartan, den kan vara lite svår att förhålla sig till, för det är just en medeltida karta, så den är ju inte kartmässigt helt korrekt. Men man kan ju ana, till exempel, man kan se Älvsborg, alltså Älvsborgs slott. Man kan se Marstrand uppe i vänstra hörnet. Man kan se Kungahälla, Bohus fästning, Kungsbacka nere i den södra delen. Och det den här kartan illustrerar, det är just att den här delen av det som idag är Sverige var under medeltiden uppdelat mellan Norge i den norra delen, alltså Bohuslän, Danmark i den södra delen, alltså Halland och söderut. Och sen så hade Sverige en liten landremsa med Göta älv och utåt. Öckeröarna, alltså norra skärgården, tillhörde ju då Norge. Medan Brännöarna, de södra skärgården, tillhörde Danmark fram till mitten på 1200-talet. För under 1200-talet så är Danmark ett ganska försvagat rike. Man har inbördes stridigheter i Danmark och då passar svenskarna i form av Birger Jarl på att förhandla sig till den här lilla landremsan längs med Göta älv. Så att Sverige på så vis får en utpost som man kan använda för att skicka fartyg ut i Västerhavet för att istället behöva åka runt och över Öresund och betala tull till danskarna. Så kan man då använda sig av Göta älv för att ta sig ut. Och i samband med att Sverige då får Askims härad som sitt landområde, så blir också Styrsö och Brännö och Köpstadsö och de övriga öarna i södra skärgården en del av det svenska riket under mitten på 1200-talet.
Sen blir det mer krig och oroligheter på 1600- och 1700-talet.
Ja, jag har ju också en podd som heter Kungar och krig som fokuserar mer på svensk historia i allmänhet och ganska mycket på just kungarna och krigen. Så jag tänker att jag ska ta det ganska översiktligt. Men tittar man på 1600-talet och början på 1700-talet, så är ju det i svensk historia en period som präglas väldigt mycket av att Sverige är indraget i krig på olika sätt. Det är det vi kallar för stormaktstiden i svensk historia. Och då är det inte sällan så att just det här skärningspunkten mellan det danska, det norska och det svenska riket är en tummelplats för just stridigheter. Under Kalmarkriget 1611-1613 så tvingas de boende ute i skärgården svära ed till den danske kungen i samband med att danskarna ockuperar Älvsborgs slott. Sen i samband med den Torstenssonska fejden på 1640-talet så bränner danskarna på Vinga och hugger ner båken på Vinga. Men 1658 så sluts freden i Roskilde vilket innebär att hela Bohuslän, hela Halland samt Skånelandskapen blir svenska. Och då innebär det, då är ju inte det här längre en gränstrakt. För då blir ju hela Hisingen och Bohuslän norrut svenskt, Halland och söderut blir också svenskt. Vilket gör att vare sig Styrsö eller för den delen då Göteborg blir lika utsatt längre. Men det hindrar ju inte danskarna från att försöka ta tillbaka det de har förlorat. Bland annat under skånska kriget på 1670-talet så tar danskarna all gröda på öarna i södra skärgården. Man förstör hus och laggårdar så att i princip allting ligger i ruiner. Och sista gången som öarna i södra skärgården drabbas av krig i någon större utsträckning, det är under det stora nordiska kriget under 1700-talets första årtionden, då den här delen återigen härjas av stridigheter mellan framförallt Sverige och Danmark.
Vad är det för människor som bor här?
Ja, om vi lämnar kungarna och krigen och fokuserar oss lite mer på vanligt folk, så kan man ju konstatera att södra skärgården länge är ett område som ligger långt bort från centralmakten. Alltså det är långt bort från kungar och häradshövdingar och även långt bort från prästerna och kyrkan. Vilket gör att under i princip hela medeltiden så kan vi egentligen inte säga att det finns någon riktigt bofast befolkning ute i den södra skärgården. För här finns inget skydd mot rövare och pirater och man är väldigt långt bort från allting. Utan det är egentligen först på 1500-talet som vi med säkerhet kan säga att det finns någon typ av bofast befolkning ute i den södra skärgården. Vi har nere i Brännholmsviken till exempel lämningar från en av många sillperioder som har varit gynnsamt för både södra skärgården men för västkusten i stort. Och då är vi inne på 1500-talet och Gustav Vasa uppmanar människor att bosätta sig permanent ute i södra skärgården. Framförallt för att man vill ha just fisket, man vill ha sillen. Och då handlar det om att försörja Älvsborgs slott med sill och tran och olja och fisk utifrån södra skärgården. Så det blir lite som en matförsörjningen till Älvsborgs slott tryggas med hjälp av att det bor människor som kan fiska här ute i södra skärgården. Och vi vet att det på 1500-talet finns tre gårdar ute på Styrsö. Styrsö, Sörgård, Norrgård och Tången. Det är de gårdarna som vi känner till från 1500-talet. Och sen på 1600-talet när man tittar i rullorna så ska det ha funnits 42 stycken hushåll ute på Styrsö. Men det man framförallt sysslar med, det är ju fiske. Och därav den här illustrationen. Den här är inte från, det är inget foto från 1500-1600-talet som ni säkert förstår, utan den här är från 1800-talet. Men den är ändå en god illustration av vad människor sysselsatte sig med här ute under bland annat 1500- och 1600-talet.
Men när kommer kyrkan ut här då?
Ja, när vi kommer in på 1600-talet, det är då som Styrsö blir en egen församling. 1603 så avsöndras Styrsö församling från Västra Frölunda församling. Och då bygger man en ny kyrka 1640. Det är inte den första kyrkan, utan den äldsta kyrkan som man känner till, det är en kyrka som ligger nere, låg nere i Brännholmsviken. Och 1640 då så bygger man den nya kyrkan. Det är ju inte den kyrkan som står idag. Det kan man ju väldigt tydligt se när man passerar förbi. Det står ju 1752 med ganska stora siffror när man går utanför. Och det är ju för att man 1752 bestämde att man skulle bygga en ny kyrka. I samband med att man bland annat det flyttar in mer människor.
På grund av sillen?
Ja, till exempel.
Mm. Ja, den nuvarande kyrkan är ju från 1754 och den invigdes första söndagen efter påsk 1754. Och den har en tillbyggd sakristia och en förlängning i öst. Och är ju Styrsös mittpunkt och socknens.
Vi har pratat med någon här precis innan just att nu biblioteket ligger verkligen i byns mitt i byn på samma sätt som kyrkan alltid har legat mitt i byn. Och det är ju någonstans, kyrkan har ju historiskt haft en väldigt, väldigt stor betydelse i samhällen. Att det är ju när man får en kyrka som man kan bli en egen socken. stycken. Det är ju liksom hit som människorna då söker sig.
Även från andra öar att man rodde hit.
Ja, när det var söndagsgudstjänst eller när det var mässa, så ja, men då tog man sig till kyrkan, och då var det Styrsökyrkan man tog sig till. För Styrsö var då liksom södra skärgårdens mittpunkt. Styrsö socken omfattar ju hela södra skärgården, alltså även Brännö och Asperö och Donsö. Sen har vi också liksom väldigt starkt inslag av frikyrkoförsamlingar i, om man ska prata i mer modern tid.
Mm. Vad beror det på?
Ja, det kan man ju ha lite olika hypoteser om. Alltså frikyrkorörelsen eller väckelserörelsen, den växer ju fram under 1800-talet, eller sent 17, tidigt 1800-tal. Och det är ju samband med att vi har olika folkrörelser i Sverige. Vi har arbetarrörelsen, vi har nykterhetsrörelsen, vi har idrottsrörelsen. Men i olika delar av landet så blir just frikyrkorörelsen stark. Och att den blir så stark just i skärgården, det kan dels, menar vissa, bero på att här ute söps en hel del. Och att man därför hade dels en stark nykterhetsrörelse, men nykterhetsrörelsen gick ofta hand i hand med frikyrkorörelsen. Men också att som fiskare och som sjöman så lever man ofta ett ganska farligt liv. Sannolikheten eller risken att man dör är ganska stor, vilket gör att det finns ett kynne ute i skärgården som passar väldigt bra för frikyrkoförsamlingar att etablera sig. Och det här i sin tur har lett till att det är ute i södra skärgården finns en väldigt stark entreprenörsanda. Och det hänger ju ihop med att de egenskaper som behövs för att du ska vara entreprenöriell, det är sådana egenskaper som också premieras inom väckelserörelsen, inom frikyrkorörelsen. Och det är ju saker som flit och sparsamhet och hederlighet. Så det är tydligt så att människor ute på Styrsö, de är hederligare och mer sparsamma och mer flitiga än vad vi stadsbor är. Eller vad tror du?
Oh ja. Sen så kan man dela in Styrsö i ganska distinkta delar, fyra olika.
Ja, och det är inte jag som gör den här indelningen, utan den har jag snott från Styrsö hembygdsförening, som jag verkligen kan rekommendera. Mycket av det som jag berättar om här, det är sån information som jag har tagit från just Styrsö hembygdsförening. En fantastisk hemsida med jättemycket bra information. Och de delar in Styrsö i fyra ganska distinkta områden. Och då börjar vi med Tången. Ett gammalt fiskarsamhälle med en väldigt ganska typisk skärgårdsbebyggelse. Husen trycker sig samman för att skyddas mot stormar och havets vindar. Så det är det ena. Sen har vi Hallsvik, som förr var hemvist för välbärgade kaptener. Och det finns ju några väl bevarade skeppargårdar som bär spår från Hallsviks storhetstid. Och det är ju lite sådär, man kan fundera på hur det kommer sig att man valde att ha just att skutskeppare valde att bosätta sig här. Det ska ju tydligen vara ganska blåsigt nere i Hallsvik och kallas för Blåsvik ibland. Men det hänger ihop att det man gjorde, det var att de här stora skeppen, alltså inte småbåtar, inte de små fiskebåtarna, utan de stora fartygen, de kunde man... Man säger väl inte att man lägger dem i ide på vintern. Jag vet faktiskt inte vad man säger man gör med skepp. Men man la dem i alla fall utanför, så kunde, när isen gick in så kunde de liksom ligga där. Och sen så kunde skepparna bygga sina hus nere i Hallsvik. Den yngsta delen på Styrsö, det är ju Bratten. Dit man oftast kommer om man som vi kommer från fastlandet och går av från Västtrafiks färja. Där har det egentligen varit någon typ av bofast befolkning från tidigt 1800-tal. Men det är också kring Bratten som det sen under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet utvecklas till en badort, och det nästan blir lite grann av Styrsö centrum. Och sen slutligen så har vi den äldsta delen där vi befinner oss nu, alltså i Styrsö by. Och den är ju från åtminstone 1500-talet. Och det här fotografiet, jag tror att det återkommer på en senare slide, men det här fotografiet är taget där Coop ligger idag. Alltså verkligen mitt i byn.
Härligt foto.
Mm, ja, men jag kan verkligen rekommendera just Göteborgs stadsmuseums databas Carlotta. Carlotta med C. Där kan man fritext söka. Skriver man in Styrsö så får man upp jättemycket fina bilder. En annan tjänst som man kan använda är digitaltmuseum.se, som också är en väldigt trevlig tjänst.
Vill du berätta lite mer om själva byn?
Ja, Vi kan titta på den här kartan som är en sammanställning av tre separata skifteskartor från sent 1800 eller sent 1700-tal, 1780-talet, och den här har jag också hämtat från hembygdsföreningens hemsida. Och där kan man ju ganska tydligt se hur byn ligger i den mittersta norra delen av Styrsö. Och det som var Styrsöby länge, det är ju en husklunga runt det som idag är Coop. Och den är ju då som sagt omnämnd sedan 1500-talet och bestod då av två hemman, Norrgården och Sörgården. Och samtliga gårdar i anslutning till de här två hemmarna, de låg strax sydväst om kyrkan. Och det är ju hus som ligger väldigt tätt tillsammans. Det är slingrande vägar och den gamla bygatan som man kan se ana på den här kartan, det är ju Hallsviksvägen. Och tittar man på just 1780-talet så fanns det 36 hushåll i Styrsöby. Och det kan man nästan tänka sig att det blir ganska trångt om det ska bo 36 hushåll tätt tillsammans. Så under slutet på 1700-talet, början på 1800-talet, så sker det en utflyttning. Bland annat så flyttar fem stycken familjer från Sörgården till Tången, strax öster om Tångens by. Det är också en del flytt i andra delar, bland annat ner till Hallsvik. Men det som är vitt på kartan, alltså utmarkerna, det är där blir det ju ingen bebyggelse, utan utmarkerna, det är ju de gemensamma betesmarkerna för byn. Så det som är liksom det stora området på den södra delen av Styrsö, det som är illustrerat som Styrsö utmark, det är ju alltså gemensam betesmark för gårdarna i Styrsöby, och det som är Tångens utmark, det är ju gemensam betesmark för Tångens by.
Och livnär man sig lika mycket på fiske som jordbruk då?
Ja, nej, men fisket har ju alltid haft en jättestor roll ute i skärgården. Man kan ju säga att fisket är minst lika viktigt som jordbruket. Och det jordbruk som man bedriver på Styrsö, det är ju framförallt boskapsskötsel och ängsbruk av olika slag. Man betalade sin skatt till kronan i form av smör. Och när man gjorde en kartering 1780, just för att räkna hushållen och vad man sysslade med, så var det som var jordbruk, det var i princip helt boskapsskötsel. De åkrar som fanns söder om Styrsöby, det var ängsmarker som man använde för att få hö till boskapen. Man hade viss odling av kol för husbehov, och det största odlingsområdet, Sörängen, det är ju idag, det är ju gammal åkermark som numera har bebyggts till viss del med mer nybyggda småhus. Och sen hittar jag en citat från den gamla byordningen som häradsrätten tog fram, som ger en liten inblick i hur det var liksom att leva och vilka regler man hade att följa. Bland annat så fick man enligt den här byordningen inte bära eld mellan husen på grund av eldfaran. Eftersom husen låg så tätt tillsammans så fick man alltså inte gå med eld mellan husen, för risken var för stor att det skulle fatta eld och det skulle börja brinna. Och sen så den 30 april på Valborgsmässoafton så skulle hägnaderna kring inägorna vara klara, för att från 1 maj då sommaren officiellt tar sin början, då får det inte finnas några kreatur på inägorna, utan då ska kreaturen vara ute på utmarken, och sen får de inte komma tillbaka förrän höstskörden är bärgad. Och sen fick man inte heller köra till stränderna i Bravik eller Hallsvik annat än på, som det står, utstakad väg. Du måste vara tvungen att följa de vägarna som fanns. Du fick inte åka på andra delar för att förstöra ängs- och jordbruksmarker.
Om vi hoppar fram till sekelskiftet då, vad händer med Styrsö då?
Ja, jordbruket får ju successivt mindre och mindre betydelse. Det här fotografiet, det är inte från Styrsö, det är från Asperö. Jag hittade tyvärr inget foto på Stadsmuseets databas med just jordbruk från Styrsö sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Så jag fick istället använda mig av den här bilden från Asperö. Men jordbruket får mindre och mindre betydelse när vi kommer in på 1900-talet. Man höll kreatur fram till 1940-talet. Och under flera decennier på 1900-talet så är fortfarande höstskörden en gemensam begivenhet här ute på Styrsö. Numera så ska det enligt uppgift, ni får gärna rätta mig om jag har fel här sen, men det ska finnas några enstaka hästar. Det finns, vi såg några får när vi promenerade ner förbi Konsumbutiken. Det blir dessutom färre arbetstillfällen inom fisket. Det bedrivs en del yrkesfiske på Donsö och Vrångö och även vid Styrsötången som jag har förstått det. Men det som framförallt händer när vi kommer fram till sekelskiftet eller slutet av 1800-talet på 1900-talet, det är att Styrsö utvecklas till en badort kring Öbergska värdshuset.
Vi har ju pratat förut i podden, jag vet inte om jag var med då, men om Öbergska och Bratten.
Mm.
Så vill du tillägga något om det?
Ja, alltså för den som har lyssnat på podden tidigare så var vi faktiskt ute på Styrsö i somras, alltså för ett år sedan, och gjorde ett avsnitt just om Styrsöbratten. Och då pratade vi ganska mycket om Öbergska värdshuset och historien kring Bratten. Men i och med att det idag framförallt kanske det man tänker när man tänker Styrsö, så är det väl ändå lämpligt. Och det är alltid kul att få visa lite gamla bilder från Bratten om inte annat. Men bakgrunden till Öbergska värdshuset och Bratten som badort, det är ju från tidigt 1800-tal, för då var det Johan Öberg och hans hustru Helena som drev värdshus på Styrsö mellan ungefär 1820 och 1870. Och det här värdshuset, det hade ganska dåligt rykte. Det var känt för superi och våldsamheter. Man hade inte alltid utskänkningstillstånd för den alkoholen man serverade. Och det finns flera exempel hur Öbergs har hamnat i domstol, olika typer av olagliga affärer. Mellan 1830 och 1870 så ska paret Öberg ha hamnat inför domstol inte mindre än 150 gånger. Så någon typ av skumraskaffärer var det man sysslade med här ute på Styrsö. Men när vi kommer in på andra halvan av 1800-talet så har det ju blivit populärt bland rika fastlandsbor att söka sig ut i skärgården, ut i kusten. För nu har det här med havsbad blivit väldigt populärt. Att man badar för nöjes skull och för hälsans skull. Går man tillbaka historiskt, badande, framförallt i havet, det var absolut ingenting man gjorde. Och det finns ju
ingenting för arbetarklassen heller.
Nej, verkligen inte. Det var för liksom de bättre bemedlade. Och det här värdshuset utvecklas till liksom ett populärt ställe att komma till. Och man bygger ut faciliteter, som man har en kägelbana, man har badbassänger. Sen dör makarna Öberg 1869 och 1870, vilket då innebär att vi får en markering av deras tid som värdshusägare på ön är till ända.
Vad händer då med hela Öbergska området där?
Ja, men man kan se ett ganska tydligt skifte här, att det går från att vara i första hand en krogrörelse till att i första hand bli en badanläggning, ett badhus, att badhuset blir viktigare. Brattens badinrättning invigs 1872 och man bygger ut med restaurangpaviljong, man har varmbadhus, man har även kallbassäng och vi får regelbunden båttrafik ut till Styrsö. På söndagar så går det inte mindre än 6 turer ut till Styrsö. Och det finns en del roliga artiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning där man pratar om infödda Styrsöbor pratar om hur söndagspubliken kommer ut, och man lite grann tittar på dem med snea ögon. Man tycker att nu kommer den här söndagspubliken ut igen till badanläggningen. På 1890-talet så utökar man hotell- och restaurangverksamheten. Man ska ha plats för upp mot 1000 gäster på restaurangen när den är som störst. Och när vi är vid tiden för sekelskiftet 1900 så är Bratten en av de förnämaste badorterna för förmögna göteborgare. Det är ett oerhört populärt ställe att komma till. Men även om krogrörelsen inte längre är liksom huvudfokus, så vill man ju gärna ta sig ett glas när man kommer ut hit. Man vill gärna kunna dricka någonting gott till maten när man går på restaurangen. Vilket innebär att när vi får restriktioner på 1920-talet, det vill säga alkoholrestriktioner, det är ju i samband med olika typer av reformer man gör på 1920-talet, som vi bland annat får motboken, som innebär en begränsning av hur mycket alkohol du får köpa. Du har ju en personlig ranson med alkohol, och det är ju därifrån det här begreppet två vita, en brun kommer. Det vill säga att till maten så köper man två vita snaps, det vill säga två ren sprit, och sen så till kaffet får man en brun, det är alltså en avec, någon typ av konjak. Och det var det man fick beställa. Starköl fick man överhuvudtaget inte köpa i Sverige mellan 1920 och 1955, utan du var tvungen
på recept.
Ja, du var tvungen att gå till en läkare, få ett recept utskrivet och sen gå till apoteket och där hämta ut din porter för sömn till natten, som du skulle haft med ett sånt fotografi på. Det finns jättefina sådana recept som är utskrivna, och av någon anledning så blev folk väldigt mycket större behov av porter för sömn till natten just kring jul och påsk.
Alla
av
någon sov extra vad det dåligt då runt högtiderna.
Vad sa du?
Folk sov extra dåligt.
Ja, men det måste ha varit det. Det kan inte finnas någon
sån.
Det finns ingen annan förklaring till det.
Träffa släktingar.
Men sen så restaurangen lägger man ner 1939. För man tycker inte att det är lönt att fortsätta driva den. Och havsbadet drivs fram till 1960-talet faktiskt.
Jag tycker det är lite synd att det här kallbadhuset inte finns kvar.
Ja, det hade varit någonting.
Men under efterkrigstiden, vad händer då?
Ja, nu kommer vi fram och nu är det så här läskigt att gå ut på den här tunna isen, för nu kan det ju vara så att en del av er faktiskt har egna minnen av den här perioden när vi kommer in på 1960, 1970, 1900-talet.
Men då får de läxa upp dig sen.
Ja, ni får läxa upp mig sen när jag är klar här. Nej, men alltså det mesta av Bratten rivs ju, eller bebyggelsen kring Bratten rivs på 1960-talet. Man eldar upp hotell, restaurang och en del övrig bebyggelse 1969 för att man ska bygga villor och dagis på platsen. Och det som finns kvar av badortslivet från sekelskiftet, det är ju en del grosshandlarvillor, tennisbanorna, Öbergska samt badstranden norr om trafikbyggen. Det här fotografiet för övrigt är från 1952 från Brattens brygga där människor står och väntar på att båtarna ska komma. Men 1974 så sker ju en stor förändring i och med att Styrsö kommun, som det har varit fram till 1974, införlivas med Göteborgs kommun, istället blir en stadsdel i Göteborgs kommun. Och samma år så bygger man även bron mellan Styrsö och Donsö, vilket gör att Styrsö och Donsö då får en landförbindelse. I och med att Göteborg införlivar Styrsö så får man också mer av reguljär båttrafik. Den reguljära båttrafiken utökas, vilket gör att det blir lättare för boende på Styrsö att pendla in till fastlandet där många då har arbete. Vi får under efterkrigstiden också lite mer modern bebyggelse på Styrsö, även om den inte alls har varit lika omfattande som till exempel, jag menar, om man ska ta extrem exempel, hur Frölunda bebyggs under efterkrigstiden. Det är inte, går inte att jämföra med hur Styrsö bebyggs under efterkrigstiden, även om det är en del ny bebyggelse som växer fram och man får ett stadsdelscentrum. Sen så kommer kommunalt, man har fått telefon till Styrsö tidigt 1900-tal och elektricitet 1927. Sen är det faktiskt inte förrän 1976 som kommunalt avlopp och vatten dras in till Styrsö. Så det sker en viss förändring på Styrsö under efterkrigstiden.
Om man googlar på Styrsö idag så kan man hitta på Visit Göteborg. Och då skriver de, skärgården fungerar som rekreationsområde för hela Göteborg och är av riksintresse för kulturminnesvård och friluftsliv. Stadsdelen är en viktig turistattraktion nära storstaden. Och ja. Det är många som har fritidshus också.
Nej, men det här citatet tycker jag det säger ganska mycket, för att googlar man på Göteborg så får man upp, ja, men det är information om olika så här, tjänster man kan ha inom Göteborgs stad, och du hamnar på Wikipedia-sidan och det är Göteborgs historia. Men googlar man på Styrsö, nästan alla de första träffarna, det handlar just om det här, hur fint Styrsö är som turist. Mm. Alltså, hur fint det är att åka ut dit som turist.
Inte så mycket om hur det är att bo här.
Nej, det är väl, så då får man scrolla ganska långt ner i söklistan. Utan det är just det här, stadsdelen är en viktig turistattraktion nära storstan.
Och rekreation just.
Det är ett rekreationsområde. Det är alltså vi stadsbor, det är vi fastlandsbor som ska komma ut hit och få rekreation och lugn. Det så man mycket ser på Styrsö. Nej, men alltså, det säger ändå någonting om just vilken bild människor har av Styrsö.
Ja, och hur man beskriver det utifrån.
Ja, och även hur man från officiellt håll tänker kring en ö som Styrsö. Sen så är det också så att Styrsö är av de 36 områden som man använder när man mäter statistik på befolkningen i Göteborgs stad, så är södra skärgården, där då Styrsö ingår, Det är den del som har högst andel äldre. Och gruppen äldre tror man kommer att öka. Vilket innebär att man från stadens, kommunens sida är väldigt mån om att det ska flytta in fler unga. Att fler barnfamiljer flyttar in. Det var lite intressant när vi gick förbi, när vi gick från Bratten och tittade på vårdcentralen. Det finns en sån här avdelning för preventivmedel. Den hade man strukit över.
Skaffa fler barn.
Ni ska inte ha preventivmedel här ute, utan det ska bli en större befolkning. Vi behöver skaffa fler ungar här ute. Nej, men om man liksom ska sammanfatta och landa i någon typ av nutidsbeskrivning av Styrsö nu när vi ändå har gått från någon typ av istid via stenålder och bronsålder och järnålder, medeltid och framväxten av Styrsöby och kyrka och hur det blir en egen socken och hur fisket och delvis boskapsskötseln har varit av betydelse och det öbergska värdshuset.
Så det finns ju mycket service nu.
Ja,
alltså man kan ju inte riktigt se något annat problem än att pendlingen är ett problem om man flyttar ut.
Nej, men så, och där får ni också gärna rätta mig om jag har fel, men utifrån de beskrivningar jag har läst på Göteborgs stads hemsida så finns det ju liksom den samhällsservice som man kan rimligen behöva i form av skola, hemtjänst, äldreboende, vårdcentral, folktandvård, bibliotek, stadsdelskontor. Allting sånt finns ju på Styrsö. Sen är det ju just det här. Jag har en kollega som bor här ute. Jag jobbar själv på Bräcke gymnasiet i Göteborg och undervisar på gymnasiet. Sprang på en kollega på vägen ut hit.
Det var tur det, för då fick vi låna en HDMI-kabel av honom.
Nej, men han sa ju just det. Han är uppvuxen här ute. Och han älskar verkligen. Liksom. Men det är det här just. Man måste ha koll på när båten går om man ska in. Det är inte så att, och det var ju samma sak för oss nu när vi skulle hit. Och idag är det förvisso lördag.
Men vi blev mest nervösa för att bussar och spårvagnar inte ska vara i tid till båten.
Men för oss, alltså, ska vi åka från Frölunda torg in till stan, ja, men då kommer en spårvagn 10 minuter. Missar jag den, så ja, men då tar jag nästa. Hade vi missat båten hit ut, men då är det 1,5 timme till nästa båt går. Så det är ju, ja, men
du var lugn först när vi satt på båten.
Ja, jag har ju en tendens att stressa upp mig just för att hinna i tid. Nej, men alltså, ska man landa återigen då, sammanfatta, knyta ihop, så Styrsö idag, skulle du fråga en genomsnittlig göteborgare vad Styrsö är, så är det är en, liksom en ö man åker till för att bada på sommaren. Men Styrsö är ju så väldigt mycket mer. Det är verkligen det man landar i när man är här ute och ser alla de här fantastiska husen. Och jag kan ju tipsa, det finns ju jättemycket böcker att låna här på biblioteket. Den här Styrsö förr och nu till exempel. Och sen den här fantastiska boken som jag inte hade sett förut, Kyrkbyn på Styrsö, som flera av er säkert har sett. Med jättefina bilder och framförallt mycket information om enskilda hus och enskilda byggnader runt omkring här, runt kyrkan och i byn. Så att låna, läs om ni vill veta. Nu har ni fått en översiktlig bild av Styrsös historia. Vill man fördjupa sig så finns det ju dels böcker att låna, och så kan jag också rekommendera då återigen Hembygdsföreningen. Fantastisk verksamhet. Jag älskar verkligen att Hembygdsföreningar finns.
Och det var de som skulle ha något evenemang här nu 2:00.
Vad är det? Vad är klockan?
Vernissage om tuberkulosen.
Hur mycket är klockan? 20:15. Ja, men det är perfekt. Runder vi av nu.
Yes. Ja, men då tackar vi för den här gången.
Ja, vi tackar.
Och så avrundar vi inspelningen.
Ja, nu tackar vi er som har lyssnat i podden. Och sen så tackar vi er som har kommit hit. Och så kan vi få en liten applåd, så blir det bra in på ljud.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.